Här börjar Måne över Eden av Barbara Cartland, översatt av Sonja Melinder, inläst av Monica Einarsson för Saga. Författarens förord. Jag besökte Sri Lanka före detta Ceylon 1975 och fascinerades av landets nästan otroliga skönhet, av invånarnas vänlighet och charm och av dess historia. Bakgrunden till den här boken är helt autentisk och framgången för Ceylons te efter kaffekatastrofen har odödliggjorts av Sir Arthur Conan Doyle som skriver: "Det händer inte ofta att människor som sett sin enda stora industri raseras har kraft att inom loppet av några få år bygga upp en annan och lika givande i dess ställe. Ceylons tefält är ett lika påtagligt monument över mänskligt mod som lejonet vid Waterloo." James Taylor var inte den första som odlade te kommersiellt på ön, men han behandlade det också och sålde det. Hans driftiga försök att reparera skadorna efter den kaffetragedi som ruinerade tusentals personer blev en gnista av hopp i Ceylons ekonomi. När han dog kallade hans arbetare honom Sami Durai, den gode husbonden. År 1873 var Ceylons teexport 13 kilo. 100 år senare var den 201 980 600 kilo. Första kapitlet. 1888. Lord Hoxton andades in den ljumma fuktiga luften i ett djupt andetag. Han såg upp på den stjärnklara himlen och insåg hur han hade saknat den här värmen medan han var i Englands kyla. Han njöt av att känna hur varje muskel i hans kropp tycktes mjukna och bli smidig. Han gick långsamt över gräset i doften från magnolia, den betagande månblomman, jasmin och oleander, vars grenar erbjöd ett välkommet skydd mot solhettan om dagarna. Under den 26 dagar långa resan till England hade han sett fram emot att återse Ceylon igen, nästan som en liten pojke som var på väg hem på sommarlov. Det var ingenting förvånansvärt eftersom han hade tillbringat 16 år av sitt liv på vad som kallades Paradisön, där enligt mohammedanerna Adam och Eva hade sökt sin tillflykt sedan de hade drivits ut ur Eden. I England hade det varit lätt att skratta åt sådana beskrivningar. Brahminernas Lanka, det skimrande, eller buddhisternas pärlan i Indiens rand, eller grekernas lotusblommans land. Men här på Ceylon, i det mystiska klimatet och omgiven av landets skönhet, kunde han inte tycka att det var överdrifter. Inte för att Lord Hoxton var romantiskt lagd. Han var känd för att vara ytterligt reserverad, hård som arbetsledare och till och med hänsynslös när det passade honom. Allt det här hade varit nödvändigt för han hade inte levt något lätt liv. Hans framgång berodde enbart på att han hade kämpat sig fram varje tum av vägen mot det han ville ha och på att han hela tiden hade varit absolut säker på vad han ville ha. Medan han vandrade djupare in i den magnifika parken kring drottningens hus, som guvernörspalatset i Colombo kallades, tänkte han att när han reste norrut till sin teplantage skulle det bli ungefär som en Eriksgata. Han skulle få träffa alla sina vänner igen, sina kulier, se det storartade hus han hade byggt åt sig bredvid den lilla stuga som hade varit hans hem när han köpte plantagen. Lord Hoxton var djupt försjunken i tankar och det var med en känsla av irritation han blev medveten om att han inte längre var ensam i parken. Han hade väntat tills guvernören och de övriga gästerna hade dragit sig tillbaka till sina rum innan han gick ut i månskenet, eftersom han kände ett oemotståndligt behov av att vara ensam med sina minnen och sina känslor inför återkomsten. Nu kom någon annan över gräset. Han stannade instinktivt.